Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Podplay.
Det är en solig vårdag 1977 när en dimma plötsligt börjar lägga sig över den lilla flygplatsen Los Rodeos på Teneriffa. Men genom dimman syns konturerna av tätt parkerade flygplan där på startbanan. Den flygplatsplanen varit på väg till har tillfälligt stängts av och orsakat ett flygtrafikkaos. Nu är både flygpersonal och passagerare stressade och irriterade. De har suttit stilla och väntat i många timmar och alla vill de komma upp i luften igen och bara komma fram till sitt resmål. Det som de otåliga personerna i flygstolarna inte vet om är att flygplatsen de befinner sig på inom bara några minuter ska förvandlas till ett brinnande inferno och flera hundra människor mista livet i vad som än idag är den dödligaste flygolyckan i historien. Du lyssnar på Kodkatastrof med mig Amanda Lång om flygolyckan på Teneriffa. Det är sent 70-tal. Om några månader ska den första Star Wars-filmen släppas och Elvis Presley hittas död på ett hotellrum. Många bär utsvängda jeans och manchesterbyxor och skjortor i orangea och bruna mönster och männens kinder är klädda i buskiga polisonger. Söndagen den 27 mars 1977 klockan 3 på eftermiddagen strålar en klarblå himmel ovanför flygplatsen Los Rodeos på Teneriffa. Los Rodeos är den mindre av den spanska öns två flygplatser och ser inte ut som den brukar göra. På landningsbanan har nämligen flera plan tvingats landa och nu vet ingen av dem hur länge de ska behöva vänta där. Anledningen är att flygplatsen Gando, deras egentliga destination, drabbats av ett terrordåd. På vältrafikerade Gando som ligger på den populära turistön Gran Canaria har en bomb exploderat. Bomben detonerade klockan 1:15 på eftermiddagen och skadade 8 personer. Man vet inte om det hela är över än eller om det kommer smälla igen. Alla plan som varit på väg att landa på Gando har därför istället omdirigerats att landa på närliggande Los Rodeos. Det har nu gått 2 timmar sedan bomben detonerade och plan efter plan landar fortfarande på den lilla flygplatsen. Några nyfikna lokalbor står med solen i ögonen och ser på. Genom ett av planen som nu står där, ett amerikanskt Pan Am-plan av modellen Boeing 747, går 36-åriga Dorothy Kelly med snabba steg. Hon och den övriga personalen är stressade. Dorothy är planets kabinchef och ansvarar för passagerarservicen och personalen ombord. Passagerarna börjar bli otåliga och stämningen är sämre och sämre för varje minut som går. De har ingen mat kvar att servera utan kan bara erbjuda bubbelvatten och frågorna om när de ska lyfta igen haglar över Dorothy och kollegorna. En av passagerarna i första klass är 35-årige John Amador. Han är irriterad och kroppen värker. Han reser med sin rumskompis men han sitter på en rad längre fram. John granskar de andra passagerarna. De ser inte heller särskilt muntra ut. Kabinchefen Dorothy passerar stressat John i gången medan hon ser ner mot sitt armbandsur. De har stått här ett bra tag nu och klockan har hunnit bli 3:15. Hon sneglar in i cockpit och ser att piloten, 56-åriga Victor Grubbs, börjar tappa tålamodet han med. Han sneglar tillbaka mot Dorothy och suckar. På planet finns 2 piloter, en kapten och en andre pilot, och Grubbs är den förstnämnda. Han har huvudansvaret och förstår att även passagerarna nu börjar tröttna efter att ha suttit stilla så länge. Vissa är mer än 13 timmar. men han vet att det ska mycket till innan flygbolaget släpper av dem och tvingas betala mat och logi för de 380 passagerarna ombord. Kapten Grubb ser istället att ännu fler plan landar och han kollar mot sin klocka. Sekunderna tycks gå ovanligt långsamt just idag. Han slår upp blicken från klockan och lutar sig tillbaka. Han kan inte göra mycket annat än att bara vänta. Efter ett tag säger plötsligt flygledaren något i radion och kapten Grubb säger till. Flygledaren rapporterar att Gando, flygplatsen på Gran Canaria, öppnat igen. Äntligen. Grubb svarar över radion att de gärna lyfter snarast möjligt, men han får till svar att de måste vänta. Startbanan är inte redo än. Kapten Grubbs kollar ut genom fönstret och ser att ett annat jumbojet från det nederländska flygbolaget KLM täcker vägen för honom och att en tankningsbil är på väg emot det. Det är inte sant. Idiot, konstaterar Grubbs och nickar mot KLM-planet. Andre piloten Robert Bragg, som sitter bredvid, håller med. Allt som sägs inne i cockpit spelas in i planets svarta låda. I KLM-planets cockpit är det också dålig stämning. Nederländska kapten Jacob van Santen är stressad. 55 000 liter bränsle tar en stund att tanka. Han har chansat och tänkt att det skulle spara tid, att det var lika bra att passa på om de ändå var tvungna att stå här och vänta. Men nu när flygplatsen öppnat igen inser han att det inte har gjort det, tvärtom. Och vänta ännu längre, det är det sista han vill. Kapten Van Santen ska nämligen så fort han har släppt av passagerarna i Las Palmas flyga tillbaka till Nederländerna. Han är en duktig pilot, en av flygbolaget KLMs mest erfarna, med över 11 700 flygtimmar bakom sig. Men oavsett hur erfaren han är vet han att han inte kommer att få flyga tillbaka om väntan här blir för lång. Nederländerna har nyligen infört mer strikta lagar kring hur länge en pilot får arbeta utan vila. Och bryter man mot dem kan man i värsta fall hamna i fängelse. Dessutom vet han att hans fru säkert vill ha hem honom så fort som möjligt. Han konstaterar för kollegorna att bombdådet i Las Palmas förmodligen oroat henne ordentligt, även om hon säkert redan kollat upp att ingen flygpersonal skadats. Kapten Van Santen är en man som prioriterar äktenskapet överallt, och bara tanken på sin fru orolig gör att han längtar hem. Han sätter frustrerat armarna i kors, men skrattar plötsligt till när han kommer på det ironiska i rubriken på KLMs in-flight-tidning som ligger i stolsryggarna framför alla passagerarna ombord. Den lyder KLM, människor som visar att det är möjligt att vara punktlig. Och som om inte det vore nog är det just hans ansikte som pryder den här upplagan. Men när kapten Van Santen ser ut genom fönstret spänns bekymmersrynkan i pannan ännu hårdare. En tät dimma har plötsligt sjunkit ner som en ridå över startbanan och snart är de helt insvepta i den. Han försöker se de andra planen men det går inte längre. Han vet att flygplatsen är känd för sina snabba väderförändringar för att den ligger så högt över havsnivån men tänker att det ändå får räcka med motgångar nu. Klockan börjar nu närma sig 5 på eftermiddagen. Piloterna förstår att de snart måste lyfta eller låta passagerarna gå av. Flygledaren uppe i flygtornet försöker febrilt navigera i den stressade situationen. Flygplatsen Gando är ju öppen igen, men för att kunna skicka iväg planen måste han veta var alla står och dimman gör att han inte ens kan se dem längre. Han inser att han helt måste förlita sig på radion eftersom flygplatsen inte investerat i någon markradar. Om det är någon flygplats som behövt en sån så är det väl den här, tänker han. Vädret slår ju om på sekunder. Han tar upp radion och uppmanar piloterna att uppge sina exakta positioner och sammanfattar informationen. Strax innan klockan slagit 5 på eftermiddagen beslutar sig flygledaren för att låta KLM-planet bli det första att taxa ut. De stora jumbojetsen är egentligen för stora för den lilla flygplatsen. De behöver längre startsträcka. Så flygledaren ber därför kapten Van Santen att köra allra längst bort, längre bort än man vanligtvis gör. Vansanten lyder och taxar ut på startbanan. Näst ut får bli ett av de andra jumbojetsen, det amerikanska Pan Am-planet. Kapten Grubbs instrueras att följa efter KLM-planet och sedan svänga av på en liten avfart och vänta där tills KLM-planet lyft. Flygledaren tänker att om man bara får bort de två stora planen från parkeringskaoset så kan han lättare få en överblick över de andra planen. Kapten Grubbs lyder och börjar köra. Men flygledarens spanska brytning gör att Grubbs inte förstår hela instruktionen och han ber därför honom upprepa sig. Kapten Grubbs får instruktionen igen och nu förstår han. Han fortsätter köra, dock i en långsammare hastighet än normalt med tanke på den tjocka dimman och håller utkik efter avfart 3 som flygledaren sagt ska ligga på vänster sida. Kapten Grubbs rullar förbi den första avfarten. Problemet är bara att Grubbs innan han förstått flygledarens meddelande redan hunnit passera en avfart utan att se den. Han hade ju inte hållit utkik efter den då och dimman gör att det är svårt att se. Det har lett till att Grubbs nu kör mot avfart 4 i tron om att det är avfart 3, alltså mot den som ligger längre bort på startbanan än den flygledaren avsett.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Efter en stund säger flygledaren att kapten Grubbs ska rapportera när startbanan är klar och han svarar att det ska de göra. KLM-planet har nu svängt runt och ställt upp för start. Kapten Van Santen påbörjar den standardprocedur som alltid sker innan planet ska lyfta, när man långsamt höjer och sänker gasreglaget. Den nederländska andre piloten hajar till. Vi har väl inte fått ATC-clearance än, frågar han. Kapten Van Santen vet mycket väl att de måste invänta ett godkännande från Air Traffic Control, eller kontrolltornet, och svarar därför irriterat. Nej, fråga efter ett då. Andre piloten lyfter radion.
KLM 4805, now ready for takeoff and we are waiting for ATC clearance.
Flygtornet svarar att de ska få det och börjar så länge gå igenom planets rutt. Andre piloten upprepar den exakta rutten tillbaka till flygledaren för att visa att de har tagit emot all information. Men det är nu kapten Van Santen tar det beslut som ska få så fruktansvärda följder att många än idag inte förstår det. Något starttillstånd har de alltså ännu inte fått utan bara godkänd rutt. Det är 2 olika tillstånd som ges var för sig, men av någon anledning bestämmer sig KLM-piloten för att starta sitt plan. Klockan är 5:06 och nu släpper kapten Van Santen på bromsarna och man hör hur motorerna börjar varva upp.
Okej.
Börjar den spanska flygledaren säga över radion, men meddelandet huggs sedan av. Kapten Van Santen rycker frågande på axlarna. Radiostörningen beror på att både den amerikanska andre piloten och flygledaren samtidigt talar över radion, vilket orsakar ett gällt ljud i KLMs cockpit. Det gälla ljudet varar i flera sekunder och därför hör kapten Van Santen och kollegorna inte resten av meddelandet från flygtornet som lyder:
Okay, stand by for takeoff. I will call you.
Kapten Grubbs och hans andre pilot i Pan Am-planet tittar förundrat på varandra. De har ju precis hört flygledaren säga åt kapten Van Santen att invänta takeoff, men något känns ändå fel. Pan Ams andre pilot bestämmer sig för att ytterligare förtydliga. Vi är alltså fortfarande kvar på startbanan. Det meddelandet hörs dock inte heller tydligt i kapten Van Santens cockpit, där det gälla ljudet fortfarande låter, men nu börjar avta. Okej, rapportera när startbanan är klar, säger flygledaren. Det ska vi göra, svarar Pan Ams andra pilot. Nu avtar det gälla ljudet helt i KLM-planets radio. I cockpit på KLM-planet, som alltså nu börjat rulla ner för startbanan, börjar den nederländska flygteknikern känna sig förvirrad. Han säger till kapten Van Santen och andra piloten att han just tyckt sig höra över radion att Pan Am-planet är kvar på startbanan och frågar sin kapten om han är säker på att de verkligen flyttat på sig. Ja, svarar kapten Van Santen med en fas. Kapten Van Santen vill inte störas. Han måste fokusera på att få upp planet i luften. Ett inte helt enkelt uppdrag med en dimhöljd startbana som saknar fungerande mittlinjeljus. I Pan Am-planet andas kapten Grubbs och andra piloten ut. Nu måste alla vara informerade om att de fortfarande kör längs startbanan. Men nu händer återigen något med radiokommunikationen. All radiokontakt, både den mellan planen och den från planen till flygtornet, upphör nu helt att fungera. Kapten Grubbs reagerar på att inget sägs över radion, en ovanlighet inför take-off. Det ger honom dåliga vibbar och han ser stressat mot kollegorna. Vi drar härifrån. De nickar. Kapten Grubbs ökar hastigheten något och försöker navigera planet genom dimman mot avfart 3, som ju egentligen är avfart 4. Pan Ams flygtekniker, som också sitter i cockpit, muttrar att det är ironiskt att Van Santen plötsligt har så bråttom efter att ha hållit kvar alla för tankning i mer än en timme. Då lutar sig kapten Grubbs plötsligt mot framrutan och kisar med ögonen. Där är han, säger han förbryllat. KLM-planets strålkastare skär skarpt genom dimman emot dem. De befinner sig nu bara 700 meter ifrån varandra. Och plötsligt drar Grubbs efter andan. Kolla på honom, ropar han. Den där jäveln kommer ju. Det är nu han ser det. KLM-planet är på väg i full fart rakt emot dem. I KLM-planet har man ännu inte insett varken att radiotystnad råder eller att ett annat jumbojet kör bara några hundra meter framför dem och täcker startbanan. Kapten Van Santen fortsätter istället att accelerera och snart är de uppe i en hastighet på 260 km i timmen. Nu går allt snabbt. I Pan Am-planet ropar andra piloten desperat till kapten Grubbs. Kör av! Kör av! Kapten Grubbs gör redan allt i sin makt för att vända det över 70 meter långa planet med ett vingspann på nästan detsamma bort från startbanan. Nu ser han avfarten en bit fram till vänster och påbörjar en skarp sväng medan de ser hur KLM-planet vrålar emot dem. Kapten Grubbs behöver bara en liten stund till för att hinna bort från startbanan. I KLM-planet har kapten Van Santen börjat göra en så kallad rotation när man sätter tryck på planets bakre del så att planets nos lyfter när han plötsligt ser det. Genom den tjocka dimman syns konturerna av ett jumbojet måla upp sig en bit bort och i rask takt komma allt närmre. I Pan Ams cockpit skriker andra piloten nu för full hals i radion till kapten Van Santen. Men kapten Van Santen varken hör honom eller har längre någon möjlighet att köra av. Van Santen inser att det han nu är på väg att göra minst sagt bryter mot alla de säkerhetsinstruktioner han under sitt långa arbetsliv som pilot varit noggrann med att följa. Men han har inget val. Att köra av startbanan i så här hög hastighet skulle innebära att det nytankade planet förmodligen skulle få sladd, krocka in i något och fatta eld. Och att köra rakt in i det andra planet, ja, det är inte ens ett alternativ. Så kapten Van Santen gör det enda där han ser en liten chans att klara situationen utan katastrofala följder. Han försöker nu tvinga det över 150 ton tunga jumbojetet upp i luften. Med alla sina krafter drar han styrspaken emot sig. I cockpit skriker andra piloten och flygtekniker nu i panik, medan hjulen lyfter från marken och KLM-planet stegrar och sveper över den amerikanska jumbojetten. De panikslagna skriken blir det sista som hörs innan ljudupptagningen från planet upphör. Istället hörs nu ett annat ljud. Ett fasligt brak ekar över hela flygplatsen när KLM-planets motorer och underdel kolliderar med Pan Am-planet. Fasligt brak ekar över hela flygplatsen när KLM-planets motorer och underdel kolliderar med Pan Am-planet. Trots det stannar KLM-planet i luften en kort stund, men vingarna är skadade och planet stegrar därför och börjar rulla åt sidan. Inom loppet av några sekunder ändrar det riktning och träffar marken ungefär 150 meter bort från kollisionsplatsen. Det nytankade flygplanet fortsätter sedan att glida i ytterligare 300 meter innan det stannar, fattar eld och hela flygplanskroppen förvandlas till ett brinnande eldklot. Av besättningen och de 234 charterturisterna ska ingens liv gå rädda. Totalt dör alla 240 personer ombord, mer eller mindre omedelbart, i det ofattbara eldinferno som det nederländska planet förvandlats till. Pan Am-planet har träffats med en sån kraft att det gått isär på mitten och en del av kabintaket slitits bort. Planet har också börjat brinna och nu råder total panik. Bara några av de 380 passagerarna har förstått vad som faktiskt hänt. De såg det andra planet komma rusande emot dem, men hade ingen möjlighet att göra något innan kollisionen var ett faktum. En av dem som såg vad som hände var 35-åriga John Amador framme i första klass. Han kollade ut genom fönstret och såg det andra planet komma emot dem, men han bara ger ifrån sig ett skrik och hukar sig ner. När han nu tittar upp ser han hur planet brutits i flera delar. Det bränner i ansiktet och han försöker se sin vän, rumskompisen Howard, genom röken. Människor skriker och håller för sina ansikten medan lågorna sprids i kabinen. Några sitter stilla, chockade. Plötsligt ekar en hög explosion och skriken blir om möjligt ännu högre. Brinnande delar från flygplanet kommer i hög hastighet flygande och människor försöker så gott de kan huka sig och ta skydd. Den hungriga elden sprider sig och greppar tag om både levande och döda passagerare i flygplansstolarna. Plötsligt ser 35-åriga John hur några av fönstren blåsts ut till följd av explosionen. Han ropar till sin vän och följer efter, tar tag i fönstrets kanter och pressar sig ut genom det lilla hålet. Sen faller han flera meter ner till marken. Kabinchefen Dorothy har klättrat in i flygplansnosen och upptäcker att flera andra sitter där ihopkurade. Hon ser ett hål i golvet och ropar åt dem att hoppa, men de vägrar. De är i chock. Hon samlar alla sina krafter och börjar frenetiskt knuffa ner dem en efter en. När hon inte kan se några fler personer där framme blundar hon och hoppar hon med. Det gör ont när hon landar, men trots smärtan klarar hon av att resa sig. Några har skadat sig värre än hon i det 12 meter höga fallet och ligger och tar sig för olika kroppsdelar. Då hör kabinchefen Dorothy att planets motor fortfarande rusar och hur elden smattrar högt. Hon vet vad det innebär. Bort från planet, ropar hon panikslaget. De andra lyder och försöker ta sig bortåt eller få hjälp att bli släpade. Dorothy måste försöka rädda fler och tittar upp mot planet för att lista ut vad hon ska göra. Då ser hon något som får varenda muskel i kroppen att spännas. På de små ovala fönstren som breder ut sig längs med flygplanskroppen bankar händer och hon ser ansiktena bakom dem. De kvider i smärta medan lågor slår upp bredvid dem och de försöker ta sig ut. Dorothy vill hjälpa dem men vet inte hur. ...35-åriga John från första klass som hoppade ut genom ett av fönstren har också lyckats komma på fötter. Men när han ser sig omkring är vännen Howard inte där. Han hade ju trott att han var precis bakom honom. 35-åriga John måste ta sig ombord igen och rädda sin vän. Men när han närmar sig planet ropar plötsligt en man åt honom. Mannen är illa tilltygad och får hjälp att bli bortsläpad från planet. Du kommer explodera, gå inte närmare. 35-åriga John ser då att det är planets kapten. John vill inte lyssna, men det är något med kapten Grubbs bestämda ton som får honom att börja backa. Plötsligt dånar en smäll som är så kraftig att folk faller bakåt. Hela planet sprängs nu i bitar i en våldsam explosion. Plötsligt kommer människor springandes på landningsbanan. Det är inte räddningspersonal utan civila. De rusar emot dem och det skvätter ur hinkarna de bär på. De sätter sig vid de skadade och lägger våta handdukar på de värst brända. De skadade bärs sedan in i privatpersonernas bilar och körs i ilfart till sjukhuset i Santa Cruz. Inga ambulanser finns ännu på platsen och till slut går 35-årige John med på att följa med en av bilarna. Han ser den brinnande flygplatsen bli mindre och mindre genom bilrutan och nu går det upp för honom. Det råder inga tvivel. Vännen Howard finns inte längre i livet. 35-årige John sluter ögonen och låter sig köras mot sjukhuset. Ett tag senare dyker Los Rodeos brandkår upp, en styrka bestående av 6 man. De chockas av de häftiga bränderna från de gigantiska vrakdelarna och släckningsarbetet de påbörjar visar sig vara lönlöst med så enorma mängder bränsle som fattat eld. Det ska dröja ända tills morgonen därpå innan de lyckas släcka dem. Efter olyckan ligger sorg över den lilla ön. Alla frågar sig hur det kunnat gå så illa. De överlevande amerikanska turisterna vårdas på sjukhus i Santa Cruz i några dagar innan det bestäms att de ska flygas hem till USA. Så var det då flygresan hem. När sjukbussen stannar vid flygplatsens hangar blir det hela för mycket för dem ombord. Återigen ska de sätta sig i ett flygplan, rulla ut över samma startbana där de dagar tidigare varit med om den dödligaste katastrofen i flygplanets historia, där de förlorat vänner och familjemedlemmar. Flera är så skräckslagna att de helt bryter ihop och återupplever mardrömsscenariots känslor igen. Men till slut lyfter planet och de överlevande får återvända hem till USA. Av de totalt 644 som befunnit sig på de båda planen överlever slutligen 61 och 583 mister livet. Under flera veckor efter olyckan försöker man leta efter mänskliga kvarlevor i vraken utan större framgång då de långvariga bränderna inte har lämnat mycket mer än aska kvar. Efter olyckan inleds en stor utredning för att få svar på hur det kunnat hända och man kommer fram till att flera saker spelat in. Situationen i sig, alltså att planen tvingats landa på den lilla flygplatsen, störningen i radiokommunikationen, flygledarens bristfälliga engelska, den plötsliga dimman och avsaknaden av markradar har alla påverkat. Men sen var det där med att kapten Van Santen startade utan tillstånd. Det är det som flest anser var den största anledningen till att olyckan inträffat. Den nederländska flygteknikern i cockpit ifrågasatte ju om Panamplanet verkligen lämnat startbanan men ignorerades då av kapten Van Santen, vilket gör att många lägger hela skulden på honom trots att man kommer fram till att olyckan aldrig inträffat om inte också andra saker gått fel. Händelsen chockar omvärlden och leder till stora förändringar i hur man arbetar säkert på flygplatser. Till exempel kommer krav på hur flygledare och piloter ska kommunicera och krav på markradar. Dessutom, efter att man genom Svarta lådans inspelningar kunnat höra att det rått en viss hierarkisk stämning i KLMs cockpit, kommer krav på hur just take-off ska beslutas om mellan piloter. Flygplanskatastrofen på Teneriffa anses än idag som den värsta flygplansolyckan i historien. Och att läsa om incidenten är obligatoriskt för alla som utbildar sig till piloter eller flygledare. En av dem som överlevde och senare berättar om katastrofen är Pan Am-planets kabinchef Dorothy. Långt efter händelsen säger hon i en intervju att olyckan gav henne mardrömmar i många år och att hon än idag inte kan se in i en brasa utan att se människor i den. Du har lyssnat på Kod Katastrof om flygolyckan på Teneriffa. Manuset skrevs av mig, Amanda Long. Producent var Mats Liljenberg och exekutiv producent var Victoria Rinkos. I nästa veckas avsnitt av Kod Katastrof får ni höra om mardrömsfärden i Bergdalbanan Mindbender, då en av vagnarna plötsligt spårar ur och fyra unga personer handlöst slungas ner mot betonggolvet. På grund av den skadade undersidan har bygelåset också gått sönder. De fyra vännerna sitter alltså helt löst. Den gula vagnen gör snabba och snärtande utfall längs med rälsens sidor och ser nästan ut som fenan bakom en fisk. Rod och vännerna försöker hålla i sig så hårt de kan, medan de livrädda ser hur den tredje och sista loopen kommer allt närmare.
Podplay, en del av